Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Inger Rydström. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö Nyhem.
God kväll säger jag och välkommen att lyssna till berättelsen om mitt liv som journalist. Jag ska också bjuda på musik. Det blir en härlig blandning av sån. Det är musik utan, det är musik som har fastnat i min hjärna och mitt hjärta. Och det är ingen inbördesordning som det heter. Men jag kan utlova mycket nostalgi i musiken. Nu ska vi förflytta oss tillbaka i tiden. Det är sen sommar 1961 och platsen är Smålands Allehanda. Det var en av de tre dagstidningar som på den tiden fanns i Jönköping. Huset är ett gammalt tvåvåningsträhus, grönmålat vill jag minnas. Och det låg vid Hovrättstorget i hörnet av Östra Storgatan och Torggränd. Huset finns inte kvar idag. Jag är 17 år och sitter i telefonväxeln. En gammaldags sån med propp och långa sladdar. Och nu smäller det till i ytterdörren och tidningens sportchef kommer in rusande med andan i halsen. Förmodligen har han varit på fotbollsmatch någonstans uppe på Stadsparksvallen tror jag det heter. När han passerar mig i växeln skriker han: "Beställ ett paniksamtal till Stockholm." På den tiden kunde man nämligen inte ringa själv över hela världen. Utan inte ens inom Sverige, utan då måste man beställa ett så kallat rikssamtal. Och det gjorde man genom en telefonist på det statliga televerket. Jag hade en stor respekt för journalisterna och var djupt imponerad av dem. Så det var inte tal om att ifrågasätta hans order. Men innan jag hinner ringa till televerket kom en kollega till sportchefen förbi mig. Han har hört uppmaningen om paniksamtal och så säger han lugnt och stillsamt: "Beställ ut vanligt rikssamtal, det är inte så bråttom och förresten finns det inget som heter paniksamtal." Nu ska jag spela Memory från musikalen Cats och med Sarah Brightman för er. Passar bra med minnen. Året är alltså 1961 och jag går sista terminen i Flickskolan i Jönköping. Men arbetade ofta extra på tidningen. Min pappa var i tidningsbranschen men på den administrativa sidan. Men det var naturligtvis en anledning till att jag fick extra jobba. Pappa fick så småningom klart för sig att jag ville välja journalistyrket. Men han var till en början inte särskilt förtjust över mitt yrkesval. Han sa det väl aldrig rent ut, men jag kände det ändå. Han hade nämligen sett den mindre glamorösa sidan av det här yrket. Det var ett yrke som ansågs vara mycket kreativt. Och för att kunna utöva sin kreativitet ansåg många i branschen på den tiden i alla fall att det krävdes alkohol. Och min pappa hade sett vad det i förlängningen kunde få för konsekvenser. Men nåväl, pappa han upplevde att jag klarade journalistyrket tämligen väl utan några så kallade kullerbyttor. Jag avslutade alltså flickskolan och brydde mig inte om att gå någon vidareutbildning på och ta studentexamen. Jag visste ju precis vad jag ville göra och jag ville komma igång med mitt arbete så fort som möjligt. Så jag började jobba som volontär hette det på den tiden. Och bland annat på lokalredaktionen i Nässjö. Det var väldigt spännande och det lärde mig jättemycket. En lokalredaktion på den tiden, den var bemannad i princip dygnet runt. Det fanns åtminstone en journalist, om inte två, ofta också en fotograf. Och det var en serviceinrättning. Man kunde köpa biljetter till evenemang i staden och man kunde naturligtvis prenumerera på tidningen och man kunde beställa annonser till tidningen. Det var alltid mycket folk där och liv och rörelse. Så småningom, efter ett par år vill jag minnas, det var nog inte mycket mer, så klarade sig inte Smålands Allehanda på egen hand. Den gick upp i Jönköpingsposten, som var den större tidningen. Fanns väl kvar med sin egen logotyp ett antal år. Jag fick alltså röra på mig. Jag kommer ihåg att jag skulle få mitt betyg ifrån tidningens chefredaktör, eftersom jag hade jobbat redaktionellt. Och han sa till mig, ja, så här är det ju, att man måste ju lösa ut betyget mot postförskott. Och det är klart, jag trodde nog ganska länge på det innan jag förstod att han skojade med mig. Jag gav mig iväg ifrån Jönköping, flyttade runt till ett antal landsortstidningar, hade avtjänat mitt volontärår och började jobba så att säga fast på. Jag var i Örebro och jag var i Enköping och jag var i Kalmar. Det var nyttigt, spännande. Man fick göra det mesta. Det var mycket, om jag får kalla det, gubbar på redaktionen. Det kändes som de var väldigt gamla i alla fall. Och det var en tuff jargong. Men det var ändå lugnt, vill jag säga. Och ingenting hände som skulle ha platsat i dagens MeToo-rörelse. Nu ska vi lyssna till Drömmens skepp med Staffan Percy och text av Bo Zetterlind.
Bort av med hatten i silver, drömmande går mot land.
Ja, det var verkligen en dröm att jag hade kommit in i journalistyrket, som jag så gärna ville och hade velat i så många år. Men samtidigt så kände jag ju, ja, skulle jag fortsätta och jobba på landsortstidningar i hela mitt liv och hoppa mellan olika städer. Det var ju väl någon dröm om ändå att komma vidare. Och det enda som fanns på den tiden, det var något som hette Journalistinstitutet. Och det var alltså föregångaren till Journalisthögskolan. Den var ettårig, fanns i Stockholm och Göteborg. Jag hade ju inte tagit någon studentexamen och det krävdes för att komma in på Journalistinstitutet. Men istället så kunde jag testas på något som heter Psykotekniska institutet i Göteborg. Det kommer jag alltså inte ihåg med mindre än att jag fick leta på i mina gamla papper. Jag sökte till Göteborg av den anledningen att jag tänkte det kanske är lättare att komma in där än i Stockholm. Jag blev antagen men tänkte, vad ska jag göra i Göteborg? Jag känner ingen människa. Jag hade lite anknytning till Stockholm ändå. Så att faktiskt första och enda gången i mitt yrkesliv utnyttjade jag min pappa som hade lite kontakter. Så att med hans hjälp fick jag byta till Stockholm. Jag flyttade dit och började i skolan. Lokalerna låg i Svenska Dagbladets hus som då låg på Marieberg i Stockholm. Där låg både Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Expressen på den tiden. Ja, och vad minns jag av det året? Ja, och vad lärde jag mig? Ja, vi hade trevligt, det minns jag. Men i ärlighetens namn så minns jag de mest glada fester i samlingsrummet i källaren. Där satt Cornelis Vreeswijk och plinkade på en gitarr och sjöng sina egna visor. Det var förmodligen någon i klassen som kände honom, så att han kom dit med jämna mellanrum. 1964 gick jag ut Journalistinstitutet. Jag hade ett kort vikariat på Expressen. Det var inte så märkvärdigt som man kan tänka sig. På den tiden drömde alla om foto byline. Då hade man kommit långt i sitt yrke. Vad jag minns mest från den tiden på Expressen, det här var alltså på blysättningens tid. Det var så alltså typografer och sättmaskiner. Det var ju långt, långt innan man började använda datorer. Typograferna, de stod faktiskt högst i rangskalan. Det är ett yrke som snabbt försvann i och med datorisering så småningom. Men vi fick inte, det minns jag tydligt, att vi fick inte gå ut i det här sätteriet som det hette, där typograferna arbetade. Varför vet jag faktiskt inte, men jag minns att någon gång av misstag öppnade dörren dit och det skramlade och väsnades. Men som sagt, vi fick inte gå dit. Jag sökte mig ut till landsortstidningar igen. Och då sa de gamla ärade redaktörerna på landsortstidningarna att egentligen så gav de inte mycket för utbildningen på Journalistinstitutet, men väl för ambitionen att ha gått igenom den enda utbildning som fanns på den tiden. Så småningom kom jag tillbaka till Stockholm och gick över till den så kallade populärpressen. Det är alltså veckotidningar och månadstidningar. Jag hamnade på Saxons veckotidning. Jag vet inte ens om den finns kvar idag. Och jag fick en kvinnlig chef. Det var ovanligt med kvinnliga chefer på den tiden. Det var män som var chefer, men det var kvinnor som köpte tidningarna. Lite märkligt kan tyckas. Nu ska vi lyssna till den duktiga tjej-trion Divine med The Prayer. ...1969 hade jag fått nog av Stockholm och flyttade till Malmö och Hemmets Journal, en stor veckotidning. Det var en väldigt annorlunda miljö jag kom till. Det var en kontorsmiljö som inte jag var riktigt van vid. Det var stängda dörrar och när man skulle besöka en chef, då fick man trycka på en knapp som satt vid dörren. Och sen fanns det lampor som visade grönt, gult eller rött. Och visade om man var välkommen in eller om man fick vänta utanför. Hemmets Journal var danskägt. Och det var mycket samarbete med de danska tidningarna. Och mycket möten. Det var oftast bara män. Och de satt med stora cigarrer i munnen. Det var inte så lätt att begripa danska överhuvudtaget. Och med en stor cigarr i munnen gjorde inte det hela lättare. Och de tyckte nog att det var väldigt roligt att jag inte begrep egentligen vad de sa. Men det gick nog bara ett år. Så plötsligt öppnades dörrarna på redaktionen på Hemmets Journal i Malmö. Och det blev ett riktigt korsdrag. Ett antal manliga journalister från kvällstidningarna i Stockholm stormade in på redaktionen. Jag vet inte än idag varför de lämnade storstan och kvällstidningarna. Och Sven Sörmark, han var legendarisk journalist på Aftonbladet i många år. Han blev chefredaktör och han satte agendan. Och det innebar den gamla tidens miljö med långluncher där det också serverades alkohol. Märkligt kan tyckas på en arbetsplats. Men tidningen sålde ett par hundratusen ex varje vecka. Gör man inte idag sådana stora upplagor, men då fungerade det. Nu vill jag bjuda på Tennessee Waltz med Alma Cogan. Efter ett par år i Malmö så kom den stora kärleken in i mitt liv. Och det innebar att jag flyttade tillbaka till Stockholm. Och hade egentligen, jag fortsatte att jobba för Hemmets Journal några år. Inte så roligt att sitta alldeles ensam på annonsavdelningen och försöka jobba journalistiskt. Men jag blev uppringd av en man som jag hade träffat, jobbat som journalist på Hemmets Journal i Malmö. Lennart, kallad Flisan Johansson. Han kom från Fliseryd, därav namnet. Han var en udda journalist med två familjer. Men hade en väldig näsa för att sälja tidningar. Han ringde upp mig och frågade om jag var intresserad att jobba på Hänt i veckan. Det var den legendariska så kallade skvaller- och kändistidningen. Han och dåvarande chefredaktören på Hänt i veckan bjöd på stilig lunch på en krog i Gamla stan. Det är klart det, man var imponerad och blev uppringd och tillfrågad om jobb på det sättet. Tanken var att jag skulle göra en bilaga i tidningen som skulle heta Sköna veckan. Och den skulle, det var efter modell Sköna söndag som var stort i tv på den tiden. Och den här bilagan skulle innehålla så kallat fackmaterial. Det innebar alltså mat, mode, lite inredning. Och det var ju naturligtvis också ett sätt att få annonsörer till tidningen. För det var inte lätt att få med enbart skvaller och kändisar. Så småningom så blev det en ny chefredaktör, Bengt Gustafsson från Jönköping. Duktig. Och jag måste säga att jag beundrar honom och redaktionen. Man kunde göra säljande rubriker varje vecka. De var hårdragna rubrikerna, det var de. Men ganska snälla egentligen. Det finns en klassisk rubrik som var Kungens bästa vän död. Och det är klart att det sålde tidningar. Det handlade naturligtvis om en hund och det kan väl vara hans bästa vän. Men som sagt, var dessutom sa man så här, ja, folk vill bli lite lurade så det är helt okej. Sen kom jag då och skulle göra fackmaterial. Det var inte så populärt på redaktionen med matrubriker på omslaget. Men det fungerade. Och det ska vi säga att det är en tuff bransch. Och ännu tuffare idag skulle jag vilja påstå att sälja tidningar. Och du får ju betyg varje vecka eller månad om det är månadstidning. Hur du har lyckats med ditt arbete. Jag skulle nog inte idag vilja vara tillbaka i den kommersiella branschen. Annars så skulle jag inte säga att även om man jobbar på en kändistidning, en skvallertidning, det var ju inte så att det vimlade utav kändisar och att man träffade många sådana. Det var det inte. Jag minns mest när jag kom in på redaktionen vid ett tillfälle. Det var lite upprörd stämning. Då hade Ingrid Bergman ringt. Och varit irriterad över någonting som man hade skrivit i tidningen. Men chefredaktör Gustafsson var tydligen väldigt diplomatisk. För att han skickade iväg en journalist till Grand Hotel i Stockholm där Ingrid Bergman satt. Och de fick göra ett stort, väldigt bra intervju med henne. Men annars så vill jag ändå påstå att det inte var sådär så att det vimlade utav kändisar som man träffade inte. Jag blev kvar på Hänt i veckan ett antal år, men jobbade också på veckotidningen Allers några år. Tillhör ju samma förlag, heter Allers förlag på den tiden och Aller Media idag. och mina år på Allers, det var under den stora stickperioden. Man gjorde jättebilagor med stickade, alltifrån stickade hattar till stickade tröjor. Och de plåtade, man fotade dem ofta på så kallade kändisar. Så jag jobbade nog med både Kristina Skolin och dotter Pernilla Wahlgren. Inte särskilt märkvärdigt, men det var trevligt. Nu vill jag bjuda på Unforgettable med Lisa Nilsson.
Unforgettable, that's what you are.
Åren går och vi är framme 1989. Det är sista arbetsdagen före julledigheten och jag jobbar alltså fortfarande för Hänt i veckan, och då ringer förlagets vd Evert Ståhl. Då ringer han upp mig och jag tänkte, min första tanke när jag hör att han blir lite imponerad och tänker, sitter han och ringer runt till all personal på alla tidningarna på hela förlaget för att önska god jul. Men det var inte det han ville. Han sa, vi har haft styrelsemöte och du ska bli chefredaktör för månadsmagasinet Må bra. De hade en upplaga på 40 000 exemplar i månaden och det räckte inte. Vi har inte så mycket att välja på, sa han. Vi kommer att sälja den till ICA-förlaget. Men vi tycker att vi ska prova att ha den kvar. Och vi tror på att du kan bli chefredaktör för den. Jag måste ärligt säga att det var en tanke som överhuvudtaget inte hade föresvävat mig. Att jag skulle bli chefredaktör och att jag skulle få ett övergripande ansvar för en tidning. Och Må bra, måste jag säga ärligt, att jag hade inte så ofta tittat i den, även om vi naturligtvis fick alla tidningarna som gavs ut på förlaget. Men den tilltalade mig inte riktigt. Det var inte vad jag brukade läsa. Men jag sa naturligtvis, typiskt kvinnligt på den tiden, jag hoppas att kvinnor idag tänker annorlunda, men då sa jag naturligtvis, ja men det klarar inte jag. Men jag fick julledigheten på mig att fundera vidare och min man backade upp mig jättemycket och sa att det gör du visst, det är inga problem. Ja, och någonstans innerst inne så klart jag tänkte, jag måste ju ändå prova, man får bara chansen en gång. Det blev alltså så att jag sa ja till detta uppdrag. Det var också ett väldigt tufft första år. När jag kom in på redaktionen, det var inte så många som jobbade där, 4-5 stycken kanske. Så tittade de på mig och sen så sa de, jaha, och var har du dina löparskor och din träningsutrustning? Ja, och jag tittade väl lika snopet tillbaka och sa, ja men jag har ingenting sånt. Jaha, sa de, men här springer vi runt Djurgården på lunchen. Ja, men det var väl inte därför som jag kom hit. Har nog fått i uppdrag att se till att tidningen kan överleva. Och då blir det nog inte så mycket att springa runt Djurgården. Jag kan tänka mig så här efteråt. En medarbetare tog tjänstledigt ett år. Och det var precis ingen som backade upp mig. Men jag kan tänka så här att man var nog lite rädd för vad som skulle hända med tidningen. Och då klart att bete man sig kanske på ofördelaktigt sätt. Men jag fick väldigt stort stöd av förlagets direktion, förlagsredaktör Kristina Valdén, som jag fortfarande har en del kontakt med, hjälpte mig väldigt mycket. Men jag blev lite förvånad, jag trodde nog när jag började att jag skulle få lite direktiv vad som skulle göras med tidningen, men det fick jag absolut inte. Fick helt fria händer, man litade på att det här skulle gå bra. Efter ett år hade vi vänt upplagan Så vi var uppe i 60 000 exemplar i månaden. Då ringde, det var också strax före jul, då ringde förlagets vd, Evert Ståhl igen. Och så sa han, jaha, bra, sa han, nu är det inga röda siffror längre. Och jag förstod inte ens så mycket så jag förstod vad röda siffror betydde. Det lärde jag mig långt senare. Men det var positivt, så mycket förstod jag. Nu ska vi lyssna till en klassiker, Ave Maria med Paul Potts. Ja, vad gjorde vi då för att vända upplagan på tidningen? Ja, den hette ju Månadsmagasinet Må bra, hade en underrubrik som hette Specialtidningen för kropp och själ. Så det var ju väldigt mycket kropp i tidningen. Men nu vände vi lite på det och tog tillvara på själen. Och lyfte fram människan och tog bort lite pekpinnar som det var gott om. Och visade på lösningar istället. Det breddade ju materialet så fick fler som blev intresserade av att köpa tidningen. Och så fick vi också in mer annonsörer, det behövs. Även om man säljer bra. Nu blev det inte enbart piller och preparat utan också lite skönhetsannonser bland annat. Jag kontaktade Malena Ivarsson som på den tiden var en stor stjärna i tv och frågade henne om hon kunde tänka sig att skriva sex- och samlevnadsartiklar i tidningen. Det var en väldigt trevlig människa att ha att göra med. Det var ju lite spektakulärt kanske ändå att i den tidningen införa det materialet. Jag testade läsarna lite grann genom att göra en egen insändare och skrev hur någonting i stil med hur kan en tidning som mår bra skriva om sex och samlevnad och med Malena Ivarsson som ändå var lite kontroversiell. Min man satt och läste tidningen som han alltid gjorde när jag tog hem den. Och så sa han plötsligt, har du sett, vad är det för tråkig människa som har synpunkter på Malena Ivarssons artiklar? De är ju jättebra. Så jag, det är den människan är jag sitter här. Det blev ingen övrig respons på det, tvärtom, det var väldigt uppskattat. Och det var en trevligt samarbete med henne. Jag byggde upp en jättefin redaktion på ungefär 12 personer. Resten var alltså frilansmaterial. Vi gjorde stora tidningar på 150-160 sidor varje månad. Och inte var jag specialist i ämnena. Det är inte så man jobbar. Utan mitt jobb var ju att hitta bra skribenter. Som skrev så att läsarna kunde ta det till sig. Och jag naturligtvis bestämma vilken typ av material vi skulle ha. Vad som kunde intressera. Vi var nästan bara kvinnor på redaktionen. Vi hade en man fast anställd under en längre tid. Det var en gammal Expressen-journalist. Han lärde mig en sak. Han skrev en krönika i tidningen om att ha en kvinnlig chef. Och då så skrev han bland annat, minns jag orden, att när min chef kommer till mig och säger du kanske borde eventuellt komma på det mötet, då betyder det att den enda anledningen till att jag inte kommer på det mötet, det är min egen begravning. Och då tänkte jag, aha, det är klart att det är så. Att jag är väl lite otydlig ibland i mitt sätt att leda. Och det lärde mig mycket. Så att jag ändrade lite på det. Blev lite tydligare. Nu är vi inne på 90-talet och till och med in på 2000-talet. Vi är ute och äter trivsamma middagar tillsammans ibland. Redaktionen. Det fanns anledning att fira, ta ut redaktionen. Men fast vi är så långt framme i nutid, så var det ändå så att när notan för kalaset kom, så kom den alltid till den enda mannen som var med på tillställningen. Lite märkligt kan man tycka. Vi var också med om att på ett konferensställe, vi hade en årlig konferens, så blev den här mannen den enda på redaktionen. Han blev tillfrågad av en annan konferensgäst. Vad har du för företag då som har så mycket damer omkring dig? Det var tydligen inte ens så vanligt att det var kvinnliga chefer ens då. I november 1991 så kom det ett telegram till mig. Och där stod det att jag hade fått Stora journalistpriset tillsammans med min kollega, grafiska formgivaren Solan Rand. Och det här priset hade vi fått för vårt arbete att göra en tilltalande tidning som många ville läsa. Jag blev ju minst sagt snoppen. Jag hade inte haft en tanke på att överhuvudtaget tilldelas något pris. Glad och stolt naturligtvis. Och ganska imponerad av när jag tänkte efter. Då såg jag juryn till det här priset bestod av manliga dagspressjournalister. Och de hade alltså varit tvingade att läsa en månadstidning och befunnit den så bra så att det var värt att få det här priset. Det imponerade nästan mest på mig, måste jag ju säga. Jag fick också vara med om att sänka momsen på tidningar. Det var så att populärpressen hade vid den här tiden 25% moms. Och dagspressen hade bara 6%. Och det var väl så att man tycker att dagspressen, ja, det var, handlade om demokrati och så vidare. Och nyheter på den tiden. Och populärpressen handlade ju om underhållning. Men det var ju också så att kvällstidningarna tittade ju också mycket på vad som fungerade och gick bra i populärpressen. Och inte minst tittade man på Må bra och såg att det fungerade. Då startade man egna framgångsrika bilagor i samma genre. Men tyckte man ju då inom populärpressen att det var lite orättvist. Att det var olika momssats på tidningarna. Så att man gjorde kvinnosaksfråga utav det här. Man sa att populärpressen köpes ju utav kvinnor. Och de får alltså betala mer för sina tidningar. Det gick så långt så att Må bras redaktion, sa man, flyttades ut till Åland för att man skulle komma undan den här höga momsen. Jag fick faktiskt ett arbetsrum i ett kontorshus i Mariehamn. Jag var där och tittade en gång, men jag flyttade naturligtvis aldrig dit på riktigt och jobbade därifrån. Det vände ganska fort när man lade på det här med kvinnosaksfråga. Så då blev det 12% moms på både dags- och populärpress. Och den är ju idag ändrad till 6% på båda typerna av press. Men det var spännande att ha fått vara med om det. 2003 började ett nytt liv för mig och min man. Vi hade bott färdigt i Stockholm och köpt lilla Härstorp utanför Sandhem. Så att i oktobertidningen 2006 skrev jag min sista krönika. Och då hade jag fått vara med om att göra en tidning som sålde i snitt 130 000 exemplar varje månad. Vi hade till och med haft en all time high upplaga en januari på 182 000 exemplar. Jag fick också vara med om att starta en helt ny tidning på Allers förlag och arbeta med ett projekt innan jag helt lämnade min gamla arbetsplats. Och då frågade kollegorna vad jag skulle göra när jag flyttade från Stockholm ut på landet. Jag sa lite försiktigt att jag vet att det finns ett café i kyrkans hus i Mullsjö. Jag kan väl gå dit och fråga om man kan göra någon insats. Det blev inte så. Jag hamnade i kyrkorådet, blev tillfrågad om jag ville ställa upp i valet. Tänkte jag, spännande, ett nytt område. 2011 blev jag tillfrågad efter ett kyrkorådsmöte om jag ville färdigställa församlingstidningen Kyrktuppen. Den var påbörjad men inte, den var inte riktigt färdig. Jaha, ja, sa jag, det kan väl vara spännande. Så blev det. Så hamnade jag, jag har slutit cirkeln, känns det. Som jag gör nu Kyrktuppen 5 gånger om året. Och har fått veta att den är mycket uppskattad och mycket omtyckt. Och det gör ju mig väldigt stolt och hedrad. Och fantastiskt att få utnyttja min kunskap och min erfarenhet. Och i min sista krönika i Må bra skrev jag att jag skulle sitta på landet, leva som jag hade lärt, äta långa frukostar, läsa sånt som jag själv ville och gå ut med hunden. Det blev kanske inte riktigt så, men det blev definitivt inte sämre. Jag är tacksam och glad för att ha ett rikt och roligt liv och att jag får fortsätta arbeta med det jag så gärna vill. Kan man ha det bättre? Nej, tycker inte jag. Och nu avslutar jag mitt värdskap efter 8 med What a Wonderful World.
Ni har lyssnat till programmet Efter 8. Dagens gäst var Inger Rydström. Sändningen kom från Pingst Mullsjö Nyhem.